Det börjar få lite struktur, det är fortfarande lite luckor, men det har i alla fall varit så strukturerat att nu har de börjat trumpetat ut att det finns ett utkast på programmet, så då tänkte vi, då tar vi väl upp det här då.
Bara en sån sak, och en karta.
Ja. Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din mentor i skrivsalen där världens största upplagsverk plitas ner. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har varit volontär i snart 10 år och framförallt skrivit på svenskspråkiga Wikipedia. Och så då under den tiden har jag också varit på 4 stycken Wikimania. Och i år ska jag vara med i Stockholm och första gången som volontär.
Och de andra åren då har du varit där och som deltagare och lyssnat och lärt.
Ja, precis.
Jag har varit med på sen alla Wikimania sen 2008 och jag har pratat på 2 och det här blir nog min första också som jag är med och liksom volontärarbetar.
Ja, just det. Och Wikimania är då en årlig internationell konferens om fri kunskap i allmänhet, men kanske om Wikimedia-projekten i synnerhet. Mm. Och Wikimedia-projekten då är väl kanske Wikipedia den mest kända, den mest spridda och största att använda.
Vad har vi för andra typer av projekt som du tror kommer diskuteras på Wikimedia-år?
Ja, det enda jag känner till egentligen är ju då Wikimedia-projekten. Och då har vi ju framförallt Wikidata och Wikimedia Commons, där Wikidata är en strukturerad databas för all sorts data, medan Commons är en databas för filer. Och framförallt bilder.
Just det, som kan användas på alla olika språkversioner av Wikipedia. Och alla olika språkversioner av de andra projekten också.
Ja, precis. Och det är ändå fri databas, vilket betyder att... Och svenskspråkiga Wikipedia har valt att använda den rakt av. Engelskspråkiga Wikipedia till exempel använder den plus en egen uppladdning, lokal uppladdning. Man kallar det till exempel fair use. Man tänker sig att... Ett popband har inte någonting emot att deras skyddade LP-konvolut visas på Wikipedia.
Nej, och kanske framförallt för att om det är ett LP-konvolut så är det så gammalt redan.
Ja, till och med det. Ja, ja, det är 70 år efter att han som ritade, men visst.
Ja.
Ja, precis. Men vi har valt att inte använda det. Det skulle vi kunna göra och det ifrågasätts ofta varför vi inte gör det. Vi skulle till exempel kunna välja att ha icke-kommersiellt. Eller icke-kommersiell användning på svenskspråkiga Wikipedia. För att allt som läggs upp på Wikimedia Commons måste man också få, vem som helst får också sälja det materialet.
Just det.
Under så, vissa.
Och jag tror att det var lite det som också la till grunden för det svenska beslutet. Att förlita sig helt på Commons. Det är framförallt en användarvänlighet mot den som vill återanvända saker. Ska veta att allting som finns på svenskspråkiga Wikipedia kan du använda både text och bilder.
Ja, precis. Det var huvudskälet. Och ett annat skäl var ju att det förenklar processen för oss. Vi låter någon annan ta beslutet lite grann.
Ja.
Jag tycker att det är ganska bra. Det finns saker som haltar som vi absolut kan återkomma till. Men nu ska vi mest handla om Wikimania.
Ja, för det är lite därför vi har dragit igång den här podden igen. Och liksom för att peppa upp, för nu är det mindre än en månad kvar tills Wikimania dras igång. Wikimania som har startade 2005 och där huvudkonferensen alltid, tror jag, kanske inte de första gångerna, men de senaste, alla gångerna som jag har varit där har den varit 3 dagar. Men i år och flera år tidigare så har det även varit någon slags förkonferens.
Och det är det i år med?
Det är det i år med. Det är för att man inte riktigt får plats med allting under själva konferensen. Så att det som framförallt händer på förkonferensen i Sverige här i år, det är dels att det är ett hackathon i 2 dagar. Alltså där man kan sitta och programmera tillsammans med andra på verktyg till projekten.
Och det var väl kanske något inbillade oss som skedde spontant från början och sen har blivit en fast punkt.
Mm. Och sen en annan sak som har varit, jag vet inte, kanske de 3 eller 4 senaste åren bara, är någonting som kallas för Learning Days. Och lite till att vi tar upp det nu är att nu är anmälan öppen till den. Så om man vill gå på Learning Days, då kan man klicka på länken i våra show notes här så hittar man dit. Och Learning Days är alltså något mer strukturerat, vad ska man säga, kursaktigt som Wikimedia Foundation hjälper ha, så här. Så att i år kommer de till exempel ha ett Train the Trainers program. Alltså man lär ut hur man blir en lärare av projekten på olika aspekter. Okay. Och det mycket, handlar mycket om att utbyta erfarenheter med varandra och liksom så här, om vi vill göra det som ni gjorde i det här landet, vad ska vi tänka på då och vad var best practices inom det området och så vidare.
Och det är framförallt Wikimedia Foundation som driver det här?
Ja,
ja.
Sådana som håller i det. Men det är öppet liksom för alla att vara med.
Ja, okay.
Så man får anmäla sig till det.
Har du varit med någon gång?
Jag har inte varit med någon gång, men jag vet att flera av svenskar har varit med på det.
Ja. Ja, jag kan tänka mig att svenskar var lite drivande eller lite lärare till och med, eller föreläsare.
Ja, jag tror det.
För vi har väl varit ganska flitiga på det,
ja,
i föreningen då.
Jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror att, och här får vi säkert några tittarbrev kanske då, eller lyssnarbrev om vi har fel, men jag tror att när Sara Mörtsell var utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, tror jag att hon var delaktig i att arrangera det här.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, och sen har du fått ett utkast på programmet då,
ja,
det... som i och för sig det har legat med lite halvutkast innan med.
Just det.
Men det börjar få lite struktur.
Det börjar få lite struktur, det är fortfarande lite luckor, men det har i alla fall varit så strukturerat att nu har de börjat trumpetat ut att det finns ett utkast på programmet. Så då tänkte vi, då tar vi väl upp det här då.
Bara en sån sak, och en karta.
Ja. Man har tidigare år ibland pratat om att det är för många parallella spår för att man hinner liksom inte gå på allt. Och i år så är det här någon slags rekord, för att jag tror att vi toppar någonstans på 14 parallella händelser.
Ja, det kanske är lite för bra.
Så att man kommer verkligen få välja och...
Ja, inte vraka. Då.
Nej, inte vraka. Utan
välja och saka.
Välja och saka, ja, så här, och försöka verkligen prioritera vad man vill se. Sen kommer ju... Jag är ju volontär också här i den här volontärgruppen som heter Knowledge Savers. Vi ska ju försöka videofilma så mycket som möjligt så att man kommer kunna titta på saker i efterhand också.
Ja, just det. Och jag ska vara volontär i... Hade jag tänkt. Jag har inte riktigt anmält mig, så jag kanske är lite i limbo nu då.
Ja.
Men jag har tänkt att vara volontär i en room angel.
Just.
Så att jag har hand om något rum då.
Har du hunnit sett någonting i programmet än? Nu har jag inte varit uppe här för att du har precis blivit accepterat programpunkterna. Har du hunnit sett någonting speciellt som intresserar dig igen? Eller ska vi spara det som en liten cliffhanger till nästa vecka?
Jag har inte tänkt så. Jag har tänkt att det kanske låta han välja då, som är koordinator. Som jag inte har pratat med ännu.
Ja, men jag tänkte men så, överhuvudtaget som du kanske så här, det här kommer jag se på efterhand
på.
I så fall.
Ja. Ja, nej, jag har inte kollat så noga. Och jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker det roligaste brukar vara det som volontärer gör när de skryt programmen, när de berättar om vad de har gjort. Och även tycker jag att det är kul att kolla på undersökningar om Wikipedia. Alltså, ja, Gallup och vilka skriver och hur mycket stämmer och vad vi för rykten.
När det har gjorts lite efterforskning helt enkelt.
Ja, precis. Och det brukar göras ganska mycket.
Mm. Ja, det är ju ett helt spår som heter research. Det är ju en av de spåren som tyvärr inte har fyllts i så mycket konkreta programpunkter än. Så vi får väl se här. Det är en som återkommer i research som står med redan. Och det är State of Wikimedia Research. Och det brukar vara en snabb genomgång. Och det är liksom lite av en metasession, att här tittar man på tvärsnittet av det senaste året, vad har forskats. Så då brukar de följa upp med statistik, hur mycket skrivs det och sådär, och ja, på vilken nivå.
Okay.
Och så brukar de lyfta fram, för i början, då var det ju så lite forskning, så då kunde de nästan nämna alla saker som hade, liksom alla, som hade publicerats. Nu har det blivit så att nu brukar de lyfta fram trender, att det är många som forskar inom det här området och kanske en specifik inom det då som exempel.
Okej. Okay. Ja, och jag tycker också det är kul att se den här statistiken om Wikipedia. Var växer det, var försvinner det och vad beror det på? Och så. Mm. Sen brukar det finnas goda idéer vad som ska göras också. Det kanske inte går lika bra alltid. Men det finns i alla fall ett intresse och en vilja att fixa problemen.
Mm. Så om ni tänkte gå dit, eller om ni kanske står på gärdsgården och inte har bestämt er än, så gå in och titta. Det kan vara någonting som får er att bestämma er att nu åka iväg.
Absolut, eller också bara för avslutningskalaset som ska innehålla en skattjakt.
Ja, vi har inte riktigt koll på vad det är, men vi såg att det dykte upp i en kategori om Wikimania på Wikimedia Commons. En fil som är ett pris till en scavenger hunt. Och det, jag har aldrig varit med på någon scavenger hunt själv, men jag har läst många Kalle Anka-berättelser där man ska hitta speciella saker som är väldigt roliga. Så jag har bara goda associationer med scavenger hunts.
Ja, det blir bra. Ja, jag har varit med på någon sån där faktiskt i studentsammanhang som har varit mer eller mindre knepig. Jag har inte heller någon aning om vad det kommer handla om, men vi ska ju springa runt på Nordiska museet. Och det, vi pratade ju om innan att det var en stor hall och sådär, men hela museet ska vara öppet för
just det.
Konferensen.
Och det är ju jättestort.
Och det är jättestort och mycket prång. Och, så det lovar de också att jag ska få kunna hitta ett hörn där jag får fred.
Och på avslutningsfesten och på resten av Wikimania så kommer det serveras mat till de som deltar. Och här vill jag bara pitcha lite grann, för att själv driver jag också en tävling som kallas för Wikidata Menu Challenge. Och vi har fått menyerna från cateringfirman och kopplar ihop alla ingredienserna med ett objekt på Wikidata i en meny. Och då gör det så att om man går till den menyn digitalt så kan man välja språk, och då hämtar den översättningen av det livsmedlet från Wikidata, så får man menyn på sitt språk.
Och det kommer vara någonstans, så ska man kunna klicka på menyn. Kanske då på Wikimania-sidan.
Ja, nej, det kommer förmodligen vara en egen webbplats. Så att du kommer kunna besöka den från var som helst också. Men vi kommer försöka sätta upp någon surfplatta eller någonting sånt.
Okay.
Där man kan välja. Eller en QR-kod så att man kan se på sin egen mobil om det är för trångt i kön.
Och då ska man kunna känna vilket språk det är då?
Antingen känna eller så får man ställa in det själv. Förhoppningsvis får vi till det att den känner av det.
Och tävlingen går ut på att få alla ingredienser inlagda i Wikidata och översatta.
De är redan inlagda, så det liksom har vi redan förskapat. Men att få dem översatta till många olika språk.
Och hur ser det ut då?
Det har varit en otrolig start. Vi gjorde ju den här tävlingen i 2014, om jag minns rätt, inför matfestivalen Smaka på Stockholm.
Det var ju Kungsträdgården, så hade ingenting med Wikipedia på så sätt.
Nej, utan det var mer liksom ett test, liksom hur kan man göra det här.
Men de var väl intresserade då? Och visst var det QR-koder då?
Nej, blev vi sponsrade av surfplattor så att vi kunde sätta upp en surfplatta vid varje... Eller jag fick låna surfplattor vid varje liksom matställe.
Okay.
Men det var inte så många som kom igång så snabbt med att göra. Men här har vi ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vi har väl en 12-13 deltagare redan, och flera av de här deltagarna är också mångspråkiga.
Uh-huh.
Så att det är redan jättemånga språk som har förbättrats.
Man, vad
så
roligt.
Det blir liksom en sidoeffekt av att också Wikidata blir bättre.
Ja, precis. Jag tänkte säga det. 2014, det var ändå Wikidata.
Mm.
Men det var väldigt nytt då.
Det var väldigt nytt då.
Ja, precis.
Då var det väldigt eftersatt.
Ja, men
det
var roligt.
Ja.
Och det betyder att Wikidata, att det finns en community som pratar med varandra också.
Mm.
Det är inte alltid helt tydligt, tycker jag.
Lite kopplat till din favoritsession är ju också den här nästa punkten vi plockar upp. Och det är ju att istället för det coolaste folk har gjort som aktivitet, så är den coolaste verktyget som man kan använda i Wikimedia-projekten Coolest Tool Award.
Men presenterar de flera coola verktyg då? Eller är det...
Ja, om jag förstod det rätt så kommer det liksom vara olika kategorier. Och ja, så de har ju en hel session till prisutdelningen. Så att de kan ju inte bara säga redigeringsräknaren och sen stå och applådera i 30 minuter. Nej, utan man måste göra någonting mer.
Ja, precis. Ja, vad bra. Vad roligt. Och visa då, runners app och sånt där då.
Ja.
För det är ju mycket roliga verktyg. Och det är inte säkert att man tycker att det var det roligaste som vann alltid.
Nej.
Så det ska man absolut besöka. Jag tror att jag har varit på någon. I varje fall när man springer omkring på den får man se väldigt mycket coola verktyg.
Mm. Jo, men det brukar ju vara mycket det som jag tar med mig hem efter ett Wikimania, är ju att man har lärt sig andras arbetssätt och processer och vilka verktyg de har.
Ja, okay. Jag tittar mest och blir imponerad. Jag brukar inte använda det så mycket, tyvärr.
Men här i alla fall nu då, så har man öppnat nomineringen. Så att om du som lyssnar på det här har något verktyg som du känner att ah, det här har hjälpt mig eller det här tycker jag är roligt.
Eller som du har gjort själv.
Ja, så in och nominera så kanske du får ett pris på Wikimania.
Ja, just det. Och på svenskspråkiga Wikipedia då, den rullar ju på ändå.
Ja, den stoppar inte.
För att det blir Wikimania. Och då har jag gett mig på en ganska ny artikel som heter Lista över vanliga missuppfattningar. Och listartiklar är ett ämne för sig på Wikipedia. Då.
Mm.
Och
har policies eller riktlinjer för sig också.
Ja, säkert. Och ursprungligen så var det ganska vanligt med listartiklar. Och de sågs som ett bra hjälpmedel i arbetet, att man gjorde en lista att de här artiklarna saknar vi, de här har vi rödlänkar på. Så kunde man gå in där och liksom skriva artiklar om de här ämnena då, så att man fick byggt ett nät så att säga.
Mm.
Samtidigt så finns det ju listartiklar som lever sitt eget liv och överlever fint. Det är typiskt tv-program kanske. Där finns lister då på alla avsnitt, titlar och
just det.
Sändningsdatum och sådär. Men då finns det också lite sådana här kriterier för när en lista bör användas.
Just det.
Och typiskt är att den ska vara, den ska ha en klar avgränsning. Och en annan är då att den ska ha beständig tid kanske. Eller i varje fall, vad heter det?
Man ska inte behöva uppdatera den hela tiden.
Nej, precis. Och sen så också att man ska förklara vad listan är för något. Så att man inte bara har en lista över alla förkortningar på ordnar till exempel. Utan man förklarar, men när används de här förkortningarna? Och vem bestämmer att det här är den förkortningen som ska användas och sådär. Så att man får ett sammanhang också för varje lista. Och då har man gjort den här listan då över vanliga missuppfattningar. Som är en ganska rolig lista. Så. Alltså det är en ganska rolig läsning eller intressant läsning, och särskilt tror jag wikipedianer som både är kalenderbitare och vill gärna kategorisera allting och dessutom då är lite besserwissrar, inte minst jag själv. så blir det då, vill man gärna berätta att här har vi en vanlig missuppfattning som jag har knäckt.
Just det, och också kanske inte platsar liksom som en egen artikel alltid heller.
Nej, precis. Den platsar säkert i den artikeln som är missuppfattad, eller ja, i det ämnet som är missuppfattat så att säga.
Ja, där kan det nämnas, ja.
Och finns säkert där i de flesta fall också. Men poängen med den här listan då, det är dels att den finns på flera andra språk, men också att flera väldigt etablerade användare tycker att den ska vara kvar, vilket förvånar mig då, för att den har de här två riktigt stora problemen tycker jag då, som är avgränsning och även då det är vanliga missuppfattningar. Vad är vanligt och vem bestämmer det och hur vet man det?
Det finns ingen auktoritet på ämnet.
Nej, just det. Precis. Inte alltid i alla fall. Och sen så är det till och med så kanske att en del missuppfattningar, menar jag då, har blivit så vanliga att det snarast är en missuppfattning att missuppfattningen existerar. Är du med?
Nej, nu gick det lite ja, loop här.
Det blir lite loopigt. För till exempel, ett exempel som finns är att vikingahjälmar inte hade horn. Fast man ofta ser dem avbildade med horn, eller man köper en sån här ploj på Gamla stan. Men i själva verket så vet alla att vikingahjälmar hade inte horn. För det har vi fått lära oss, att det där är fel. Så därför är inte det en missuppfattning längre. Och då är det ju snarare en missuppfattning att det är en missuppfattning. Dessutom så har det framkommit i diskussionerna här att de kanske inte hade hjälmar överhuvudtaget.
Ja. Men det kan det vara historiska missuppfattningar?
Ja,
just det. Att det här var en missuppfattning
det
förut.
Kanske kan, det vet jag inte. Men det är inte skrivet så då. Och ett annat problem med den också som har diskuterats, så det är att missuppfattningarna antyds. Och det tycker jag är direkt brott mot allt vad Wikipedia står för. Jag tycker att Wikipedia, det är, om nu den här artikeln överlever, vilket jag kan överleva också, så är det oerhört viktigt att, att man är explicit. Att man talar om att missuppfattningen är att man trodde att Adam gav Eva ett äpple. Men i själva verket står det i Bibeln inte någonting om vilken sorts frukt det var. Till exempel. Inte att man liksom antyder missuppfattning, utan det ska vara otroligt explicit och tycker jag, självklart. Men den fighten får jag kanske ta igen då när den här artikeln överlever, för allting tyder på det.
Ja, och den kan ju också vara lite grann från punkt till punkt, för att jag tror nog att det finns några i den här listan som är explicita.
Ja, säkert. Och även att några kanske kommer försvinna. Alltså den här är inte statisk på något sätt. Men man har ett problem, man måste definiera vad innebär att den är vanlig och hur bevisar man det, så att säga, eller hur definierar man det i vår artikel och vilken avgränsning ska det finnas? Ja.
Jag har ju inte lusläst den här artikeln än, men jag ser att det är i alla fall ganska väl källbelagt. Alltså varje punkt har en eller flera källor. Men det som jag funderar på då är ju om det här är källor som bara talar om hur det var, eller som faktiskt talar om att det här är en vanlig missuppfattning. För att det är ju det som borde ha ett stöd för att den ska platsa i artikeln. Att någon auktoritet har sagt att många tror det här, men det är inte sant.
Och de kanske inte är så explicita, men det är i alla fall att de talar om att det är en myt att grottmänniskor bodde i grottor. Framförallt, till exempel. Det är alltså, man kallar det, eller kan man säga, det är en myt att stenåldersmänniskorna kallar grottmänniskor för att för att vi inbillar oss att de bodde, eller myten ligger att de bodde i grottor, men stenåldersmänniskor bodde framförallt inte i grottor, till exempel, och sådär. Så det tror jag ändå, det är ändå liksom myten som i de här källorna som kläs av, så att säga.
Just.
Och vad som inte är exklusivt är då att det står till exempel, ninjor var inte svartklädda och tillhörde inte någon sekt, utan var kommandosoldater. Och de använde kläderna som kamouflage.
Just det.
Men då ska man ju skriva att myten är att ninjor var svartklädda och medlemmar i en sekt. Så att vi måste ju vara tydliga med det, tycker jag. Och det är den listan. Och jag kan tänka mig som sagt att den kommer nog överleva. Den finns ju också på flera andra språk. Och det ligger alltid, det är alltid ett plus för en artikel som man vill ska överleva.
Jag vet i alla fall, och liksom jag har sett att den engelska artikeln List of Common Misconceptions är en sån som hänvisas till från olika ställen. Jag har sett det liksom externt utanför Wikipedias värld.
När man ska klä av en myt. Det är som sagt en rolig artikel.
Ja, både när man ska klä av en myt, men framförallt det som du senast säger här. Som en av de roligare artiklarna på Wikipedia.
Ja, till och med det. Ja, Wikipedia är ju ett uppslagsverk i första hand. Jag menar, rolig läsning kan man ju hitta på annat håll också. Det finns ju inget tvingande att Wikipedia ska ha med allt som är roligt. Bara för att det är roligt, så att säga.
Där är vi överens.
Men så är det. Den som sagt, den ser ju, verkar ligga bra på den då för att klara nålsögat. Så det vill bara att gratulera lista över vanliga missuppfattningar då. Och sen är en liten så här tråkig grej då. Vi har berört lite grann innan, och det är IRL-hot.
IRL, alltså på riktigt.
På in real life, ja. Och det är då att folk som skriver på Wikipedia och kanske tar bort uppgifter i en artikel eller rensar i en artikel som någon har skrivit, så blir den personen som får sitt alster då förändrat arg och irriterad och sur och kontaktar, lyckas få tag i uppgifter om vem det är som har gjort de ändringarna och ringer upp eller på annat sätt kontaktar på riktigt. Och det har hänt precis nu då, och det är alltid tråkigt när det händer och så onödigt. Det är liksom, vi sprider ju fri kunskap till världens samlade kunskap. Jag vet inte, det finns ingenting att vara pretentiös över det, tänker jag. Vi gör ju för att det är roligt och lustfyllt. Och vi var inne på det innan att den franska Wikimedia-ordföranden vart inplockad av franska Säpo för att ta bort en artikel om någon radarstation.
Ja.
Och gjorde väl det då, men den återställdes ju såklart av någon annan. Men det är naturligtvis otroligt jobbigt för den personen att försöka förklara det här. Och kanske är franska Säpo enklare att förklara det för än mera stridbara individer och kanske andra grupper som har andra, vad ska man säga, hot annan liksom vålds tagit sin en annan rätt till våld då, som Hells Angels och kanske AFA och nordiska motståndsrörelsen och sådana saker.
Just det.
Så att det är trist. Och en annan sak som kan återkomma till, det är liksom en anledning kan jag tycka till att vara anonym eller pseudonym då på Wikipedia.
Mm. Just det. Jag till exempel har ju inte en pseudonym utan bara mitt efternamn som användarnamn.
Ja, och jag är ju hyfsat anonym ändå. Ja. Det...
Men jag har ju fått telefonsamtal hem någon gång av upprörda skribenter som vill att den här konflikten borde redas ut.
Ja.
Och det, jag är ju ändå en sån som är med i sociala sammanhang. Vi hade till exempel en Wikipub idag och hymlar inte med mitt användarnamn att det är jag, utan är väldigt offentlig med det. Men det gör ju inte att jag är öppen för att folk ska ringa hem till mig och jag ska bli deras personliga support i ett hett ärende.
Nej, precis. Eller behöva bära då hundhuvudet för gemenskapens beslut som det egentligen är. Utan den sköter vi på Wikipedia, och vi sköter den ju i text. Och vi gör det med en behaglig nivå. Och det brukar gå ganska bra då. Det finns undantag, och det har varit ett nu, och det är alltid tråkigt. Och det finns fler, och det finns värre också då. Men det är aldrig kul att bli drabbad, såklart. Men jag gör ingenting till. Jag är ju ganska händig då. Jag berättar vem jag är när man ses på Wikipub och sådär. Så att vill ni veta vem jag är så får ni, och var jag bor, så får ni vackert komma och träffa mig på Wikipub helt enkelt. Ja, och internationellt då?
Ja, där har vi två fotonyhetstävlingar. Vi hade ju en fotonyhetstävling, eller fototävlingsnyheter. En förra veckan var ju Wiki Loves Earth, och den här veckan så har vi vinnare i Wiki Loves Africa.
Ja, och vad var det för tävling då? Vad ska man fota då?
Jo, så tävlingen går ut på, alltså i det stora området är ju att beskriva Afrika. Ja. Och sen så har de olika subtema varje år. Årets tema var lek, eller play helt enkelt. Så att det är ett gäng olika bilder som är lekfulla på olika sätt från Afrika.
Ja, precis. Och en grej som jag faktiskt känner igen är ju det här krigsflygplan som man leker på. Det är lite jobbigt att se, men det är klart att det är bättre att den används som klätterställning.
Mm.
Och fina bilder såklart.
Ja, det är många fina bilder. Ni kan gå in där på länken och titta. Det är också lite svårt att förklara i ett ljudmedium när det är vinnare av fototävlingar.
Ja, precis. Och den andra är att Wiki Loves Pride har förlängt till den 31 juli.
Just det, så att det är alltså en fototävling med temat Pride då, på olika sätt. Vi har väl lite otur här att Pride-festivalen i Stockholm är efter den här utgången. Men, för den är väl 4 augusti tror jag.
Ja, jag har faktiskt inte 100.
Men... Nej, jag tror... Men man är i alla fall välkommen att delta med bilder från förra året om man inte har hunnit ladda upp dem än.
Eller om man besökt någon annan Pride.
Ja, någon annanstans.
Det måste absolut inte vara från svenska.
Nej, och jag tror till och med så att temat är mer inkluderande än så. Så att det måste inte vara från just en Pride-festival. Utan om man känner att man kan bidra med en bild på HBTQ-temat så är de välkomna.
Ja, och sen är det en liten... mjukvarighet, ja. Mikroredigeringar i Wikipedia-appen.
Just det, det blir mikroliten så att det här är ju lite ett försök av Wikimedia Foundation att få de personer som bara läser Wikipedia på mobilen att kunna få en ingång i att börja redigera på något sätt.
Ja, för tyvärr så är ju både Wikipedia-appen och mobilversionen är ju lite ett sorgebarn tycker jag.
Mm.
När det gäller att redigera och även att hitta kopplingarna till andra språk och sådär.
Ja.
Och diskussioner. Och...
Så att dels är det liksom lite svårt redan i början, och sen så är det ju lite otacksamt att om man är van med att redigera vid en dator och har ett fullt tangentbord och en stor skärm och får en överblick över en hel artikel.
Ja, precis.
Så helt plötsligt så sitter man och så... ser man bara liksom själva en del av redigeringsfönstret, ja, på en mobil.
Det går ganska bra om man är van tycker jag ändå. Alltså, jag kan redigera från mobilen någorlunda.
Mm.
Det är lite bökigare, men då använder jag ju stationär layout. Så att
säga. Ja, just det.
För det kan man välja då längst ner. Men den är fortfarande blir väldigt smått allting då.
Mm.
Och det som är besvärligt med här framförallt är att mobilen... Alltså besökare från mobiler ökar ju lavinartat. Jag tror att det är 80-90%.
Ja, på svenska.
Ja.
Det är lite olika från språkversion till språkversion, men det har ju verkligen... Det var, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var det gick om, men jag kommer ihåg att det var... Kanske var en 3 eller 4 år sedan som det 50-50 passerades, och sen har det ju liksom bara tagit... Ja, fortsatt i...
Ja, det är möjligt. Och jag kan tänka mig att i utvecklingsländer så är det, ser det likadant ut, för att mobiler är ju väldigt vanliga.
Mm, mm. Så, till det här försöket då. Vi har ju tidigare pratat om att man kan lägga till bildtexter på Wikimedia Commons. Det var ju en nyhet för några veckor sedan.
Ja, just det.
Och nu har man alltså lyft in det här gränssnittet direkt i Wikipedia-appen. Så att om du ser en bild i appen på Wikipedia så ska man då kunna redigera bildtexten direkt från, utan att behöva lämna appen. Så det är ju ett sätt att...
Och den bildtexten hamnar då på Wikipedia?
Den bildtexten hamnar faktiskt då på Wikimedia Commons.
Okej. Okay.
Så att den kommer inte direkt in i artikeln.
Så det är filbeskrivningen egentligen?
Ja, nej, det skulle kunna bli bildtexten på Wikipedia, men det är, så vitt jag vet, ingen Wikipedia som har valt sig att använda sig av den programmatiska eller den strukturellt lagrade bildtexten från Wikimedia Commons till.
Men det är inte samma sak som filbeskrivningen?
Nej.
Nej, okay.
Så det är ett eget fält som ska vara lättare att kunna få ut från ett annat program.
Ja, okej. Okay. Men det var kanske lite synd att det kanske inte spelar så stor roll om man bara ändrar en bildtext. För bildtexter blir ju ändå, det är inte säkert att... För alla bilder är ju inte klockrena till en artikel, så att säga. Det är inte säkert att man vill beskriva det som fotografen har tänkt sig, eller den som beskriver bilden i ett givet ögonblick, att det är det man vill skriva i just den artikel man använder bilden.
Exakt, och det är väl lite därför som det inte har kommit till användning än.
Jag tror
att man vill få till ett sätt så att om du inte anger någonting, ja, men då får du beskrivningen från Wikimedia Commons. Men om du kommer på att i just den här artikeln så vill vi ju belysa någonting annat i bilden, ja, då kan du överrida det lokalt och genom att skriva en.
Ja.
Så det här är ett sätt att försöka få in mer folk att redigera från appen.
Och sen då väljer vi en artikel varje vecka.
Mm. Och vi har ju pratat om listor.
Ja, precis. Och det var ju därför jag valde den då. För det här tycker jag är en vettig lista. Det är en lista över fyrar i Stockholms skärgård. Och den är då begränsad. Den är hyggligt fast under tid. Och den är hanterbar så förändringar. Att om någon fyr slutar användas så kan man notera det i den här listan. Och så har man en lista som innehåller både aktiva fyrar och inaktiva fyrar. Det tycker inte jag är fel heller. Och den här då, alla fyrar är inte lämpade för en artikel kanske. Men det är, tycker att det är helt okej att ha en lista över alla fyrar. Var de ligger, vad de heter, hur de ser ut. Lite sån små data om dem då. Möjligen kan man lösa det via någon sorts Wikidata-appar och sådär. Men jag tycker absolut att de fyller en funktion som artikel i, som en listartikel i Wikipedia också.
Just det. Det här är ju av den typen av artikel som skulle kunna göras med hjälp av Wikidata. Och det är ju en liten spännande. Det pågår ju en liten diskussion om Wikidatas varande i huvudnamnrymden, alltså den typen av listartiklar.
Ja, just det. Och den är ju svår då. Det svåra med den är ju redigeringsbarheten från Wikipedia, tycker jag.
Mm.
Den används ju, nu har vi börjat använda den i det som vi kallar för infoboxar eller faktamallar.
Mm.
Och det är väl en layout som jag har snott egentligen från tidningsvärlden och kanske befintliga uppslagsverk, att man har en liten faktaruta. Det är ingen som blir förvånad när man ser den. Och där vi tar ut då vissa komponenter. Och de var ju ganska enkelt att överföra från Wikidata, tänkte man. Men det finns lite problem. Bland annat så är det ju svårt att förstå hur man ska redigera den, tycker jag. Sen är det också så att det är tokigt om det står andra saker än i brödtexten.
Ja, det är ju tokigt. Ja. Det är väl ett tecken på kanske att det är någonting fel någonstans.
Ja, precis. Och då har man inte kontroll och var det är fel någonstans, och så måste man börja undersöka det, och så kan man inte redigera den här faktamallen, för den dyker upp från ingenstans och ser hemlig ut, tycker jag. Och sen, ja, det är väl det. Det är lite andra tekniska problem med hur källorna ska visas och sådär.
Ja. Vi pratade ju om det i tidigare avsnitt. Man hade satt igång på allvar den här att man ska kunna redigera direkt från infoboxen.
Och det finns kanske några listartiklar från Wikidata, eller?
Det kan vara att vi har en på test. Jag är lite osäker. Vi låter den hänga till nästa vecka. Kanske vi återkommer med den som
ett val. Det var ju synd. Här skulle vi ha snackat ihop oss kanske.
Ja.
Det hade blivit ett listtema.
Just det. Men nu kan vi lista vidare.
Ja, precis. Det får vi följa upp bara.
Och... Men det här är alltså... Här tycker du är typen av en exemplarisk listtyp.
Ja, en bra i varje fall. Och jag har full förståelse för att den här är riktigt bra att göra en Wikidata... Göra en Wikidata-mall av, så att säga.
Eller vad det kallas. Just det.
Men, Wikidata-ekning.
Ja, men även om den vore... stöd av vilket data eller inte, så vill man ju ändå ha en avgränsning av vad ska vi göra listartiklar av.
Ja, just det.
Och det är det jag menar. Det här är en sån som lista över fyrar i Stockholms skärgård. Den kan man liksom bli klar med och fylla i och få någon slags kompletthets.
Ja, precis. Och jag tror att det här är en av de få som finns då. Alltså lista, det finns en lista över fyrar generellt som mer är en lista. Men den här är utplockad för att vi hade ganska mycket bilder. Så jag tror egentligen att det var därför den skapades en gång.
Ja, just det.
Så att den är ju, lite mer levande då.
Den är ju faktiskt nästan komplett på bilder också. Ja, det är några enstaka, ja, kanske 10-15 fyrar som inte har fått bilden.
Det är lite obygder då. Men ja, precis. Nej, det ser jättefint ut så.
Mm. Inga... Ja, några få rödlänkar, så det finns lite kvar att skapa även utifrån här. Men...
Ja, vad tänkte du, vad är det för rödlänkar då? Ja, du menar så, Bylehamn och sånt.
Ja.
Ja, för att jag menar, vi har inte valt ens att länka alla fyra.
Nej.
Utan det är bara några.
Ja, men det nämns på några år, Granhamnsfjärden till exempel.
Ja,
och...
ja, precis.
Ja.
Och det är geografiska platser.
Ja,
små.
Precis. Ja, ja, det är en trevlig artikel.
Ja, den är informativ, fyller sin funktion tycker jag.
Ja.
Ja, precis. Och det är klart, det är inte bara att det fanns bilder, det är också att det är någon som är intresserad som gör det. Det krävs ju alltid.
Just det, någon som orkar ta tag i att kurera den och få den att må bra.
Och jag skulle säga att det var användare Eskilo i det här fallet.
Mm. En liten extra klapp på axeln till Eskilo här.
Tackar vi han.
Jag har ju...
Eller hon.
Ja, eller... Jag har ju valt, enligt ditt koncept då, en artikel som jag har skrivit själv.
Ja, men det var väl smart.
Korthuvad flygpungekorre. Och jag har valt den av lite olika anledningar faktiskt. Dels för att jag tycker att namnet är otroligt roligt. Korthuvad flygpungekorre. Men också nästan för att namnet på engelska är minst lika roligt. Sugar glider.
Ja.
Så att, för det här är ju en sån här glidflygande... flygpungekorre som då i Australien ofta tar sig in i stan och snor åt sig sötsaker helt enkelt.
Så, sugar
glider. Och jag har faktiskt filmat en sån här en gång och lagt upp en sån film på Wikimedia Commons. Otroligt mörk film från Sydney Central Park.
Mörk som är i tragisk eller mörk som...
Mörk som i att man knappt ser den här korthuvade flygpungekorren sitta vid...
Ja, det var tur så inte någon sparvhök kom.
Nej, den ser ut att må bra. Han sitter och gnager nedanför ett träd, men man ser knappt vilken det är.
Ja, och du valde den för att det var ett roligt, eller valde att göra artikeln för att det var ett roligt namn eller för att du hade filmen?
Jag valde att göra artikeln för att jag hade filmen och tänkte att jag skulle lägga in den här. Men sen när jag väl liksom tittade på filmen så tänkte jag att den platsar inte i artikeln.
Nej, så den finns inte här.
Den finns inte ens med där. Den finns någonstans i Wikimedia Commons kategori någonstans finns den liggande.
Och de är nattlevande eller?
Ja, åtminstone inne i stan var de det i alla fall. För jag såg dem bara här liksom på stan. Där.
Ja, den ser ut av stora ögon.
Men jag har, förutom det roliga namnet och att jag har skrivit den, så tänkte jag också plocka upp den här för att vi har inte riktigt nämnt det på så här många avsnitt. Det här med att vi är så vältäckande på arter på svensk språkiga Wikipedia.
Ja, okay.
Så det här tänkte jag få. Det får bli en liten exempelartikel på att liksom, hur...
Men förlåt, har du, ja? Skrev du den här från början då? Eller har du, använder du ett embryo som fanns?
Jag tror att jag var inspirerad från... För den här var ju före innan vi gjorde den stora massskapningen.
Okay. Ja, men då var det var den jag tänkte på.
Ja.
För att vad vi pratar om då, lite som runt het gröt, det är att det fanns en robot som skrev om alla arter. Den hette, det var väl det som var namnet på den, så att säga. Alla arter.
Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var det den gjorde i alla fall.
Ja.
Och den började just med... alla, det gick lite i tapper mellan alla däggdjur och sen så kom alla insekter och sen efteråt kom också växterna.
Ja, just det. Och den hämtade framför allt ifrån databas som heter, som jag har glömt vad den heter.
Jag tror att det här blev ett ganska utvecklat arbete, så jag tror att när den var på sin topp så hämtade den nog från 10 databaser.
Ja. Så ja,
det
precis.
Det blev till och med lite grann så att en av diskussionerna var att hur många källor ska vi använda för det här påståendet?
Ja precis. Ja, det, så kan det bli. Och jag tyckte det här var ett väldigt lyckat projekt. Det var en kille som, eller en användare som hette LSJ. Han blev intervjuad i DN och såna grejer för det här jobbet.
Ja, för det är ju ett av de stora skälen till... Det svenskspråkiga Wikipedia är den med näst flest artiklar.
Ja, precis.
Det är bara engelskspråkiga Wikipedia som har fler artiklar. Ja.
Och vi blir lite retade också. Det finns någon dryckeslek i österrikiska. Kommer upp en spindel så måste man ta sig ut.
Speciellt på Wikimania så brukar man få höra det här. Ja, när man säger någonting om svenskspråkiga Wikipedia så brukar de också säga någonting om den här bottens framfart. Men då brukar jag försöka vända till någonting till att vara stolt över istället.
Ja, precis. För den här är absolut fin. Sen så tycker jag att den andra botten som heter Alla platser, som aldrig slutfördes för att det var lite irritation då, Den tyckte inte jag var höll samma nivå. Och det var inte bottens fel, det var egentligen källornas fel.
Just det.
Men då får man ju, tycker jag, anpassa sin bott efter det. När man upptäcker det. För den tycker jag har ganska mycket tveksamhet. Sen beror på vad som är mycket tveksamhet. Är det 10%, är det 20%, är det 5%?
Mm.
Men jag tycker att det var för mycket. Och det var liksom... Ja, konstiga saker.
Ja. Vi får se om vi återvänder till alla platser, om vi väljer någon sån artikel i framtiden och djupdyker mer i den.
Ja, precis. Eller robotar generellt då.
Ja, det är också ett spännande ämne.
Ja, absolut. Och det är, ja, och särskilt med Wikidata och sådär, så kan det nog snart bli fullödiga artiklar automatskrivna. Och automat kontrollerade då, så att säga. Ja.
Wikifikor, meetups och träffar i närtid. Vi kommer ju precis från en wikipub här i Stockholm.
Ja, just
men
det.
Hur ser det ut framöver?
Ja, det är inte mycket inför till nästa planerade sändning då, utan det är Göteborg som kör tisdagar.
De ger inte upp i alla fall.
De ger inte upp, från mellan klockan 14 och 20 så kan man gå och skriva om framförallt kvinnliga huvudpersoner, men man får nog skriva om vad som helst. Och så får man lite hjälp och lite stöd och lite fika och trevligt sällskap.
Det får man absolut.
Så gå dit om ni är i Göteborg på tisdag. Vill ni gå i Stockholm får ni vänta ända till augusti faktiskt, till nästa kaffe.
Första torsdagen i augusti är också första augusti. Som är nästa i Stockholm då. Så att det hinns med två träffar i Göteborg innan vi kommer till vår nästa i Stockholm.
Ja, precis. Ja, där ser man. Det har varit ganska snabbt idag, eller?
Vi är nog uppe i lite drygt 45 minuter, så att det är ganska normalt skulle jag säga.
Ja, där ser man. Okay.
Men vi har haft så trevligt så att det känns som snabbt.
Ja, precis. Ja, vi sitter tillsammans då i mitt vardagsrum, eller i mitt enda rum.
Ja.
Så att... Det är trevligt, absolut. Det kommer från en pub då. Hur fet kan det bli?
Ja, precis. Och vi har, som de Stockholmspubbarna brukar vara, är ju inte så... Alltså, de är ju väldigt fokuserade på det sociala. Så att vi har ju kanske inte djupdykt i så många Wikipedia-diskussioner. Utan det är klart, vi svävar omkring det hela tiden. Men det allra främst har vi haft det jättetrevligt.
Ja, precis. Ja. Och tack för idag.
Tack för idag, och gå in och tävla i de här tävlingarna som är igång, och tune in next
week. Då hörs vi nästa vecka igen. Hej!
Hej!